Tack så mycket för underbar sång, måste jag säga. Fantastisk gåva som du har att få sjunga och dela från hjärtat. Underbart. Innan jag tänker att vi ska ta oss an ordet så måste jag ju få säga någonting då. Först, Eva-Lotta heter jag, om det är någon som inte vet vad jag heter. Eva-Lotta Kjellberg. Jag kommer från Örkelljunga, från EFS. Och jag känner Ulf sedan många år tillbaka. Framförallt genom Tanzania och intresset vi har där, så att det känns roligt. Och det här är då tredje året som jag får vara här och lov och predika ordet. Men det är fjärde gången, för det är två gånger i år. Jag var här i maj också, så ni blir inte av med mig. Så är det. Ja. Men det är, jag är jätteglad, det känns jätteroligt att få komma hit. Och nu så börjar man känna igen folk lite här, och så att det känns roligt. Jag måste bara säga någonting då om husvagnen här ute. Jag tänkte vara så lustig med en husvagnsförsäljning här. Nej. Men jag har faktiskt köpt mig en husvagn då, en Tabbert 320, om det är någon som känner till det här. Vill ni titta på den sen, det är det jag vill säga, så får man gärna gå ut och göra det. Det är en sån här compact living husvagn. Kan man ju tycka att det är lite spännande att se hur den ser ut kanske. Jag är ju sån som älskar att se på sånt. Som det som Ulf sa här, hade någon annan haft den här så hade jag flögit in i husvagnen och tittat. För jag tycker det är jättespännande. Men så ni får jättegärna göra det. Jag har gjort i ordning den så att det går att ska öppna upp den där sen. Om det är någon som känner att man är lite nyfiken på att se hur en sån liten sak ser ut. För den är faktiskt jätteliten. Det är inte ens en husvagn, utan den är registrerad som släpvagn. Ja, men det är faktiskt så. Så lätt är den. Mm. 580 utan packning, så att det är en liten husvagn. Nog om det. Tack Jesus för att du vill tala till oss den här stunden. Herre, vi tackar dig för att ditt ord är levande och verksamt. Och tack att du alltid vill möta dina barn. Det finns aldrig någon fråga om du vill möta oss, utan det är alltid en fråga om vi vill möta dig. Och nu ber vi dig, Herre, kommer din heliga ande över oss den här stunden. Och bara fyll våra hjärtan med hopp och glädje. Och du vet vad vi var och en behöver. Någon av oss behöver mycket hopp och glädje. Någon annan behöver utmaning. Och någon tredje kanske behöver förmaning, Herre. Du ser vad vi står i livet. Och vi ber, Fader, att du bara låter din ande få tala till oss. Och vägleda oss och hjälpa oss i våra liv. Jag tackar dig för den här bilden som Ulf tog upp med de här grenarna. Att det finns olika tider i våra liv. Ökenvandring och blomstertider. Ja, vi prisar dig, Herre, för att du är med oss i oavsett vilken del av livet vi befinner oss i. Så vi lovar dig, vi ärar dig och vi upphöjer ditt underbara namn. I Jesu namn vi ber. Amen. Ja, jag tänker alltså inte tala om efterföljelse idag. Det är ju så när man ska förbereda predikan eller förbereda en andakt och så här. Ibland så hör man liksom inte Gud säga någonting så där, du vet. Ja, du ska tala om det eller så. Det är inte alltid det görs, utan ibland så går man till evangelieböckerna och så tar man de underbara texterna som är föreslagna för den söndagen. Och det går hur bra som helst. Så gör jag många gånger. Därför att det är Guds ord. Och Guds ord kan man alltid tala om. Man behöver inte alltid höra, ni vet, sådär, oh, idag sa Herren det. Utan ibland så hör man inte det, utan då tar man ordet som är föreslaget och så blir det ett levande och verksamt ord. Så det är väldigt härligt. Men ibland så kan ju också Herren säga någonting. Och när jag satt i måndags då, så satt jag hemma och så tänkte jag, nej, men jag vill inte prata om efterföljelse, jag hade ingen lust för det alls. Jag tänkte, det gjorde jag här för 2 år sedan, nej, nu vill jag något annat liksom. Så då ställde jag frågan, Herre, vad vill du att jag ska säga idag? Och då liksom flög det igenom min hjärna. Så fort jag hade liksom ställt frågan så kom det 2 ord till mig. Och det var orden håll ut. Och jag är ju sån då att när jag frågar jag en sån fråga. Och så får jag liksom en liten tanke i skallen. Då funderar jag aldrig på om det var min tanke eller Herrens. Utan då räknar jag med att det var Gud. För jag kan inte hålla på liksom. Det orkar man inte. Utan man får liksom tro att Herren talar. Sån är jag. Så var jag inte i början, men nu är jag sån oftast. Jag menar, får jag en tanke så kör jag på det. Och så får vi tro att det är Herrens ord. Så håll ut. Så kommer du inte ihåg något annat, så är det det som Herren, som jag tror Herren vill ge till dig och mig idag. Håll ut. Och då tänkte jag också så här sen då. Var ska jag läsa om detta? Så är det ju då. Det är lättare när man har evangelieboken, för då har man ju alltid klara texter. Men då fick jag liksom för mig, nej, men jag ska läsa från Jakobsbrevet. Jakobsbrevet 5, versarna 7 till och med 11. Där skriver han så här. Ha därför tålamod, bröder, och så lägger vi till systrar där också, tills Herren kommer. Se hur bonden tåligt väntar på jordens styrbara skörd tills den fått höstregn och vårregn. Ha också ni tålamod och styrk era hjärtan, för Herrens ankomst är nära. Klaga inte på varandra, bröder, så blir ni inte dömda. Domaren står för dörren. Bröder, ta profeterna som talade i Herrens namn till föredömen i att lida och vara tåliga. Vi kallar dem saliga som håller ut. Ni har hört om Jobs uthållighet och sett hur Herren till slut gjorde med honom. Herren är rik på kärlek och barmhärtighet. Så håll ut är budskapet idag. Vet du, Herren är nära. Det skrev Jakob för nästan 2000 år sedan. Och det får du och jag ta till oss idag. Det är ju väldigt spännande tider vi lever i, du och jag. Därför att de profetiska orden från både gamla och nya testamentet börjar vi se att det drar ihop sig idag. Jag tänker att dagen det finns ju en annan dagen det som vi ibland påminns om här. Men detta är ju en bättre dagen det som vi väntar på, du och jag. Den här underbara förlossningsdagen när Herren kommer åter. Och jag tror att Herren vill uppmuntra oss idag att vara vaksamma, men framförallt att hålla ut i den här tiden som du och jag lever i. Men hur kan man då se att det närmar sig? Ja, det finns massa olika saker vi kan se på det, och det tänker jag inte ta upp idag. Men en sak som vi i alla fall kan se det på, det är ju oron som sprider sig i världen idag. Och framförallt oron i Mellanöstern. Det är ju en sån där termometer som jag brukar säga. Ska vi veta, liksom få en viss aning om när dagen det närmar sig, så ska vi liksom sätta ner vår termometer i Mellanöstern. Och så ska vi titta lite grann, vad händer där? Och så får vi en viss aning om saker och ting. Så det är en av de här sakerna. Och det är lite oro i fiendelägret idag, i ondskans andemakter och så vidare. Därför att krigen som finns där nere är ju ett sätt liksom som talar om för dig och mig att vi närmar oss någonting stort. Därför fienden vet om det här, att nu händer någonting. Herren förbereder någonting just nu i den himmelska världen. Och därför skakar det på jorden just nu på många, många sätt. Ondskan vet vad som närmar sig, och därför slår han vilt runt omkring sig. Och det ser du och jag varje dag faktiskt när vi tittar på tv eller sociala medier eller vad vi följer för sidor och så. Och att vänta på Jesu återkomst då, det är ju egentligen någonting som människor har gjort på ett sätt jämnt. Och läser du Bibeln och våra författare i Nya testamentet, så kan du se att de väntade redan då på att Jesus skulle komma tillbaka. Det fanns liksom en förväntan redan på den tiden att nu kommer han snart. Och det kan vi då förstå här utifrån Jakobs till exempel då. Och man tror ju att Jakob är Jesu halvbror. Det tycker jag är ganska spännande att veta när man läser Jakobsbrevet. Att man faktiskt tror att det är en av Jesu halvbröder. Samma mamma kan man säga, Maria. Och att han då skriver här att de ska då ha tålamod till Jesus, att till Jesus kommer tillbaka. Så vi kan alltså förstå att det fanns en förväntan. Alltså man levde i en längtan redan då. Snart kommer han. Snart är han här. Det var visserligen inte länge sedan han lämnade oss, men det känns länge. Så nu kommer han snart. Så det här var liksom levande för de första kristna, kan vi ana. Det var ingenting som skrämde dem. Det var ingenting som man liksom kände, oh vad konstigt det här är, eller suspekt eller någonting. Utan detta var någonting som man hela tiden kände, det här var aktuellt. Det här var någonting man tog upp. Snart kommer han. Han har lovat att komma tillbaka. Så det fanns alltså en förväntan under de första lärjungarnas livstid. Och då måste jag ju ställa den här frågan som jag själv bär på ibland. Lever du med förväntan? Alltså lever du med den här förväntan? Snart kommer han. Tänk om det är så att du och jag är den generation som får se honom komma på himmelens skyar. Ja, det vet vi ju inte riktigt än. Vi kan ana att det skulle kunna vara några av oss som får vara med om det. Det är inte helt omöjligt faktiskt. Men lever du med den förväntan? Känner du liksom, yes, vilken dag det ska bli? Eller tänker du, nej, inte än. Nej, inte nu. Nej, men jag har så mycket annat jag måste göra. Nej, men oj, nej, men kom inte än, herre. Eller lever du med en förväntan? Även Paulus hade ju den här förväntan i början av sin vandring med Herren. Det kan vi se i de första breven han skrev. Att han hade längtan och förväntan. Nu kommer han snart. Men att han också i slutet av sin levnad insåg någonstans. Ja, han kanske inte kommer så länge jag lever i alla fall. Det kan vi se på Paulus. Att han liksom ändrade lite uppfattning där i slutet av sitt liv. Så det fanns alltså en levande förväntan på att Jesus skulle komma tillbaka till Israel och framförallt då till Jerusalem. Så det var ingen främmande tanke, utan den var märksam mitt ibland dem. Och jag tänker att de satt där liksom lärjungarna. Kommer ni ihåg när vi var där på berget och han försvann ur vår åsyn vid Kristi himmelfärd? Och änglarna som sa till oss liksom, han ska komma tillbaka på samma sätt som ni har sett honom försvinna. Åh, tror ni att det blir där? Och så satt de nog där och funderade och påminde sig om det som änglarna hade sagt. För vad var det änglarna sa? Nu ska vi se om vi får någon text här bakom mig. Från Apostlagärningarna 1 och 11. Där står det så här. Galileer, varför står ni och ser mot himmelen? Denne Jesus som togs upp från er till himmelen. Han ska komma tillbaka på samma sätt som ni såg honom stiga upp till himmelen. Så här får vi liksom en liten indikation, du och jag, på varifrån vi kan förvänta oss Herren. Jo, från himmelen. Han kommer på något vis ovanifrån och ska möta dig och mig. Och Jesus själv bekräftar ju faktiskt den tanken om vi läser vad det står i Matteus 24 och 30. Då ska människosonens tecken synas på himmelen och jordens alla folk ska jämra sig när de ser människosonen komma på himmelens moln med stor makt och härlighet. Hörde ni? Stor makt och härlighet. Så när du och jag förväntar oss och väntar på hans återkomst, du vet, då ska vi vänta oss på någonting som sker med dunder och brak. Han kommer inte komma i skymundan. Han kommer inte komma som han gjorde när han kom hit första gången när han föddes i Betlehem. Du vet, då kom han tyst och stilla. Då var det bara några få som visste att han fanns. Några i Betlehem och herdarna och allt detta. Och så småningom också några i Israel och runt omkring. Men världen visste ju inte detta. Men här säger Jesus att när han kommer igen, människosonen, då ska världen veta. Folkslagen ska jämra sig, säger han. Och det betyder att de som inte vet vem han är ska bli chockade över att se att han kommer. Och det ska bli en svårighet och ett gråt för väldigt många. Men du vet, för dig och mig så är ju det en segerherre som kommer. Jag tänker ibland, lite skrämd också kan jag vara, det måste jag erkänna. När jag tänker, och jag vet inte om ni gör det ibland, när man ser sådana här solnedgångar, ni vet. Eller det sker sådana där extra fenomen på himlen. Kommer han nu liksom? Oh. Så kan man få lite klump i magen, både och lite, hur kommer det bli? Och samtidigt också en förväntan liksom. Och så får jag den tanken jämt. Är jag beredd? Sen tänker jag. Varje gång jag ser sådana här himla fenomen som för mina tankar till Jesu återkomst. Åh, herre, måtte jag vara beredd. Ja, men det tror jag att jag är. Jag tror att jag är så pass beredd som jag behöver vara. Hur kan jag veta det? Jo, därför att jag bekände Jesus Kristus. Tänkte jag, nu kanske jag hade ett kors där. Men ni har ett kors här någonstans, eller? Där, ja. Jo, men det är för att jag bekänner mig till Jesu död och uppståndelse. Jag är född på nytt, har tagit emot hans heliga ande. Och du vet, har du gjort det, då är du beredd. Även om du kanske inte känner dig beredd alltid. Men du är beredd. Därför du lever i hans nåd och barmhärtighet. Så då kommer vi förstå att han kommer som lejonet av Juda, står det i Uppenbarelseboken. Med kraft, med majestät och med herravälde. Han säger ju så här, Jesus, när han blir tillfångatagen i ett semane, så säger han så här: om jag ville så skulle jag kunna be min far och han skulle sända legioner av änglar. Men han gör ju inte det, för det är inte hans uppgift. Men vet du, då kommer vi kanske se legioner av änglar. Därför då kommer han med makt och kraft och härlighet. Så det är han vi väntar på. Och inför denna händelse då så säger Jakob så här: vi ska ha tålamod, vi ska vara tåliga och vi ska hålla ut. Därför att vi vet inte när det sker. Och så säger han till och med så här att de som håller ut, de ska kallas saliga. Så om du och jag håller ut och liksom lever i den här förväntan, så är du och jag saliga. Det är någonting väldigt positivt att hålla ut och vänta på Herren. Men tyvärr är det väl så att idag och i väldigt många sammanhang i alla fall så talas det väldigt lite om Jesu återkomst. I de allra största eller de allra flesta församlingar och kyrkor och så, det är alla olika samfund, så är det inte ofta man hör talet och förväntan om att han kommer. Kanske möjligtvis vid julen där. Andra advent är ju en av de söndagarna när man pratar om detta. Men annars så är det inte så mycket. Och ändå så är detta ett av Bibelns stora ämne. Det är ett av det som Jesus talar jättemycket om. Och även Petrus och Paulus och de andra grabbarna. De talar om detta och säger: var vaksamma. Var beredda, för han kommer. Så det är märkligt, kan jag tycka, att vi så lite lyfter upp den här underbara händelsen som faktiskt är på väg att ske. Och jag tänker att det många gånger är så att i tider av oro och bekymmer, då kommer de här samtalen upp. Alltså när livet är svårt, när man lever kanske, nu vet ju inte jag hur det är i Ukraina till exempel, men jag skulle kunna tänka mig att de kristna liksom, de lever i förväntan, kommer han inte snart? För att de lever i ett elände. Och då längtar man efter befrielse. Då längtar man efter att, kan han inte komma och ställa saker till rätta igen. Så i tider av oro, i tider av svårigheter som drar över världen, då föds den här längtan och den här påminnelsen kommer tillbaka. Ja, men han kommer ändå. Han har lovat detta. Men när vi lever i välstånd, vilket Sverige har gjort i över 200 år, lever i liksom materiell välstånd, rikedom, där vi klarar oss själva, då tappar vi talet om detta. För då behöver inte vi längta, tycker vi. Det behöver vi ju givetvis, det förstår ni. Men vi tycker inte vi behöver det. Därför vi har ju mat på bordet varje dag. Vi kan betala våra räkningar, de flesta utav oss. Vi kan åka på både skidsemester och sommarsemester, många utav oss. Och vi har råd med väldigt mycket. Vi lever i ett väldigt privilegierat liv. Och då är inte den här längtan, tanken om Jesu återkomst, lika levande. Så vi behöver liksom påminna oss om detta, för det här hoppingivande samtalet som faktiskt är om Jesu återkomst och att en dag ska ondskans makt brytas i grunden. Det har det redan gjort på Golgata kors, men vi ser härjningarna av honom fortfarande. Han slåss med svansen, brukar jag säga, och den är ganska aktiv, den är som en propeller just nu över världen. Men en dag så ska även det tystna och ondskan ska liksom bli fullständigt förintad. Det där behöver du och jag liksom längta efter igen. För nu ser vi ondskan i vår värld på ett sätt som i alla fall inte vi i Sverige har sett. I alla fall inte under min livstid, på ett sätt som jag aldrig varit med om innan. Och även i vårt eget land. Så det här behöver vi påminna varandra om. Och jag tror att det är det Herren vill göra idag här nu. Påminna dig och mig om att dagen närmar sig. Och du och jag behöver hålla ut i vår väntan. För vi behöver göra som det står i Jakobsbrevet, som en lantbrukare som väntar med spänning och tålamod på att se skörden mogna. Ja, men jag tänker mig även i vårt land idag så går bönderna och tar på säden och känner liksom, hur ser det ut egentligen? Hur är det? Är det lite korn eller är det lite råg eller vad är det i säden och så? Och så går man och väntar och längtar till att få skörda. Och det är så du och jag ska liksom också vänta på Jesu återkomst med tålamod, för det är vad en lantbrukare gör. Håll ut och tappa inte modet. Så du och jag ska inte tänka som man gjorde på Petrus tid. Och nu ska vi läsa vad det står i andra Petrusbrevet 3:3-4. Framför allt ska ni veta att i de sista dagarna kommer hånfulla människor som drivs av sina begär och som hånar er och säger: hur går det med löftet om hans återkomst? Sedan fäderna dog har ju allt fortsatt precis som det varit sedan skapelsens början. Så redan då så liksom kom de här ifrågasättandet. Vad håller ni på med? Och jag hör faktiskt. Jag hör kristna säga de här sakerna också ibland när man tar upp de här frågorna. Ja, men det här har man ju talat om i alla tider. Och det har ju fortfarande inte hänt. Jag menar, ibland har folk rullat ut röda mattan och det har ju varit tokigt när man har satt datum och så. För det kan vi inte göra. Men som har rullat ut och han har inte kommit liksom. Vad är det som säger att han kommer just nu? Det där är bara fånigt prat. Och jag har hört en hel del säga så. Nej, men det sker inte nu. Det behöver vi inte prata om. Så det som man sa på Petrus tid redan då, det har sagts i alla dagar och i alla tider. Men vet du, glöm inte en sak. En dag händer det. Glöm aldrig av det. Alltså plötsligt en dag, och det står att det ska ske, plötsligt ska det ske. Från en sekund till en annan så kommer han hit. Så det kommer att ske, så låt inte ditt hjärta liksom luras av de här tankarna. Att nej, men det sker inte nu. Nej, men det har de pratat om i alla tider. Och de har sagt det ena och det andra och det har aldrig kommit liksom. Utan någon gång sker det. Och det kan ske under vår tid. Jag personligen kan tro det. Men sen får vi se. Jag tycker det finns mycket idag som talar om detta. Att det kan ske. Inte riktigt än, men ganska snart. Men varför har då Herren dröjt i 2000 år? Och det här tycker jag är så uppmuntrande att läsa. Vi ska läsa vad Petrus skriver i andra Petrusbrevet 3, vers 9. Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte så som en del menar. Nej, han har tålamod med er eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad utan att alla ska få tid att omvända sig. Så här tycker jag är så gott att få läsa de här orden och bli påminda om vad som är orsaken till att jag har dröjt 2000 år. Här ser vi Herrens enorma kärlek och barmhärtighet över oss människor. Alltså han dröjer därför att han vill att människor ska få tag i evangeliet om Jesus Kristus. Han vill att människor ska förstå vad Jesus har gjort för dem. Så att de kan komma till tro, omvändelse och få ett nytt liv av honom. Så det är därför det dröjer. Det är för att han vill att du och jag ska lära känna Jesus. Vilken kärlek. Så han dröjer på grund av oss. Men när jag läser Bibeln så tycker jag också att jag ser att det verkar finnas en gräns. Det verkar finnas en stoppgräns för när liksom tiden har gått tillräckligt långt. Och det handlar om oss hedningar. Nu kanske det finns någon med judisk påbrå här. Vad vet jag. Men de flesta tror jag är hedningar här inne. Inte av judisk börd. Och det, då läser jag i Bibeln att det kan finnas ett stoppdatum. Datum för oss att kunna omvända oss och följa Jesus. Då ska vi läsa vad Paulus skriver i Romarbrevet 11:25-26. Bröder, jag vill att ni ska känna till denna hemlighet så att ni inte har för höga tankar om er själva. Förhädelse har drabbat en del av Israel och så ska det förbli tills dess att hedningarna i fullt antal har kommit in och det är så hela Israel ska bli frälst. Så här verkar det finnas, säger Paulus, ett tak för liksom när det är uppfyllt. För hur många hedningar som på något vis ska komma in i Guds rike. Och det här ska jag inte lägga ut mer, för det vet jag inte. Det här är ju ett svårt ord. Men vi kan ändå läsa över att Paulus säger att det kan verka finnas så. Och frågan är ju då om vi närmar oss det taket. Har vi snart nått ut till hela världen med evangeliet? Ja, men vi börjar ju närma oss det. Många folkgrupper ännu som inte har hört om Jesus. Men vi börjar liksom nå ut med de här olika missionsorganisationerna som jobbar för att människor ska få höra om Jesus. Så det börjar ju liksom komma till den tiden. Och framförallt eftersom så många människor idag kan sitta hemma, även i skogen och på olika avlägsna platser och gå in på internet och hitta liksom Bibeln på sitt eget språk eller på något annat närbesläktat språk och få del av evangeliet idag. Man behöver ju inte ha någon som kommer dit längre, utan man kan gå in på nätet och så kan du hitta god undervisning från olika delar av olika organisationer och så. Så idag kan ju människor verkligen få tag i evangeliet. Men det som jag tycker är spännande i det här då, och ni som lyssnar på mig ibland, och jag har förstått att det är några som gör det, så vet ni ju att jag tycker det är väldigt spännande med vad som händer med Israel och allt det här. För det här säger Paulus att när rätt antal av hedningarna har kommit in i Guds rike, då ska hela Israel bli frälst, står det. Och det betyder ju att vid någon tidpunkt i historien så kommer de judar som då lever, kommer de att förstå vem Jesus är. Mm, det får vi be om, att det ska ske fort. För det har de ju tyvärr inte gjort under väldigt, väldigt lång tid som vi vet. Men vid någon tidpunkt då ska de förstå vem Jesus är, och de ska också bli räddade. Och då ska vi läsa vad det står i Sakarja 12 och 10. Där skriver han så här: över Davids hus och över Jerusalems invånare ska jag utgjuta nådens och bönens ande, så att de ser upp till mig som de har genomborrat. De ska sörja över honom som man sörjer över ende sonen, och de ska gråta bittert över honom som man gråter över sin förstfödde. Så här är en beskrivning på hur Davids hus, det judiska folket, en dag ska liksom få sina ögon öppnade. De ska få tagit bort den här slöjan som Mose hade för sina ögon, som många av dem har fortfarande idag. Och så ska de se upp till honom som de har genomborrat. Och då kommer det bli ett gråt och ett tandagnissel bland de judar som då lever vid den tidpunkten. Och jag tycker detta är jättespännande. Det måste jag säga. Vad som sker också idag. För idag ser vi att detta börjar så smått uppfyllas. Inga stora skaror, men det börjar ske att judarna upptäcker Messias idag. Att de upptäcker Jesus som deras Messias. Och de brukar vi ju kalla för de Messias troende judarna. Och de växer ju i antal i Israel, men också över hela vår värld. De är inte jättemånga om man jämför till hela folket i befolkningen så. Men de har aldrig varit så många idag, mer än då de var så många vid den tidpunkten då Jesus själv levde här och efter hans död och uppståndelse. För då var det ju bara judar i den första församlingen. Då fanns det ju inga hedningar i den första tiden. Då var det bara judar som följde Jesus. Men då ser vi att idag börjar det ske idag, att detta händer. Så cirkeln är på väg att slutas i vår tid. För vad var det, jag läste ju det förut, vad var det Jesus sa till lärjungarna innan han lämnade dem? Men det läste jag nog inte, men nu läste jag det i alla fall. Men när den helige ande kommer över er ska ni få kraft att bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judén och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Så här har vi ju då befallningen han gav lärjungarna vid Kristi himmelsfärd. Så det började i Jerusalem. Man upptäckte honom. Sen gick det ut över Israel. Och sen då så småningom så vid 70 där så försköts ju judarna ut över världen. Och sen gick det ut till hedna folken. Och sen har det pågått i 2000 år. Evangeliet har gått över hela världen. Men idag så har evangeliet vänt tillbaka till Israel igen. Så nu är cirkeln på väg att slutas. Och det var någon som sa så här, att den heliga ande har återvänt hem igen. Sen har han varit där hela tiden. Men jag tycker tanken är ganska härlig. Han har återvänt till ursprungsplatsen återigen. Och de kommer till tro på Herren på många sätt idag, det judiska folket. Så låt oss be om tålamod och uthållighet medan vi väntar in honom. Håll ut och tappa aldrig blicken mot det fantastiska som ska komma. Och det jag sa innan om det judiska folket är ju också en sån här termometer vi har som vi kan liksom stoppa in så där och se var befinner vi oss i den profetiska tiden. Ja, och här befinner vi oss ganska långt fram när de också har börjat upptäcka Jesus. Så någonting fantastiskt, hör ni, är på väg att komma över världen när Jesus kommer tillbaka. Jag läste en andakt för ett tag sedan. Jag vet inte om ni har läst någonting av honom. En messiansk troende jude, messias troende jude som heter Jonathan Kahn. Han har skrivit några fantastiska bra böcker tycker jag. Men jag läste en andakt av honom och då blev jag påmind om att våra liv är som en vandring i öknen. Ni vet det judiska folket när de befann sig i öknen och hur genom Mose de blev räddade genom Röda havet. Och sen fick de gå i ökenvandringen i 40 år innan de kom in i Israel. Och under de där 40 åren så var livet ganska svårt för dem. Det var en tuff vandring. Det var inte enkelt att leva. De fick ju manna och ja, ni vet, Gud försörjde för dem och så vidare. Men under alla de här 40 åren så hade de ett hopp i sitt hjärta. En tanke i sitt sinne. De var på väg hem. De var på väg till det förlovade landet. Till det land som Gud hade lovat dem. En dag skulle de komma tillbaka. Eller en gång en dag skulle de komma hem till det landet. Och det var som att jag blev påminn när jag läste den här andakten. Att det som hände med det judiska folket då i verkligheten. Vet du, det är en bild på ditt och mitt liv. Därför när vi kommer till tro på Jesus. Då lämnar du och jag Egypten. Och sen har vi en ökenvandring på denna jord där vi är på väg hem. Eller där du och jag är på väg att få möta Jesus när han kommer tillbaka. Och den här ökenvandringen kan ju vara lite granna som de här kvistarna här. Lite torr och lite kämpig och lite svår. Men ibland så blommar det också och det känns gott och bra på många sätt. Men vi är som vi vandrar i öknen när vi lever våra liv här på jorden. Och alla Egyptens då, eller ja, Egyptens värderingar, världens värderingar, det vill ju Herren ta bort i våra liv och ersätta med hans värderingar, med himmelrikets värderingar. Och under den här vandringen då så drabbas du och jag av olika lidanden. Och så ska vi påminna oss vad Jakob skrev då i sitt brev, att vi ska titta på Jobb, hur Gud liksom var med Jobb men gav honom tillbaka, gav honom uppmuntran, tålamod och uthållighet under hans svåra tid här på jorden. Och det här är en del av vårt liv. Jobb höll troget fast oavsett omständigheterna. Så det är det du och jag ska göra när vi vandrar här i den här ökenperioden som vi gör i våra liv många gånger. Det kan vara, vi kan ha psykiska problem, vi kan ha fysiska problem, det kan vara problem på olika sätt vi drabbas av. Hur lätt är det inte då att vi blir navelskådare här? Men du vet, du ska sträcka din blick, titta uppåt och hålla ut. Därför en dag så kommer han. En dag kommer denna ökenvandring att vara slut för dig och mig. Antingen genom att du och jag får dö, helt enkelt, och möta Herren i evigheten. Eller att du och jag får vara med om detta fantastiska vi väntar på. Jesu återkomst på himmelens skyar. Men en dag sker det. Men tappa inte modet, håll ut. För det kommer bli ännu mörkare i världen. Och jag frågade Herren så här också, för ibland så har ju jag jobbar ganska mycket med PowerPoint och så där, för bilder och så tycker jag är bra. Därför ni kommer alla komma ihåg den bilden som Ulf började med här idag, för det sätter sig liksom på ett annat sätt. Så frågade jag Herren, har du en bild, Herre, som jag kan få dela här i slutet av min predika nu? Och då fick jag också en sån här tanke, spindelväv. Så då var jag inne och tittade och det gillar jag inte alls, för om det är något djur jag inte gillar så är det de med många ben. Jag tycker det är fruktansvärt. Jag ryser bara tänker på det. Men jag fick ju liksom lyda då och försöka se om man kunde hitta någonting då som så. Men jag hittar. Nu kommer ni inte se det här. Jag vill att ni går fram sen efteråt och tittar på den här bilden. För ni ser inte riktigt det ni ser när ni går fram. Jag tänker att den här bilden är också en bild av ditt och mitt liv och hur vi lever just nu. Därför att det är mörkt i världen. Och det kommer bli ännu mörkare, säger skriften, ju närmare Jesu återkomst vi kommer. Det kommer bli mer krig, antikrist kommer komma fram och det kommer bli mycket lidande och svårigheter. Och då har vi den här mörka, svarta bakgrunden. Ondskan finns på den här jorden. Och ondskan, han slår med sin propeller och det märker vi. Men mitt i allt detta så har du denna fantastiska blomma. Och det är den ni ser, eller hur? Ni ser blomman. Och det är, antingen kan du ha det som Guds rike, du kan ha det som Jesu återkomst, men det handlar om Herren. Mitt i det här svarta, mitt i det här mörka, vår ökenvandring, finns Herren. Och tittar du nära på den här bilden nu, Du ser den inte, jag vet inte om du ser. Men om du tittar nära på den, går fram och tittar sen, så ser du spindeltråden. Det är en spindeltråd som går upp mot den här. Spindeltråd. Och vet du vad? Det är den vägen du går på. Du går på en spindeltråd här på jorden. Herren säger att vägen är smal. Porten är trång in till himmelriket. Du går på spindeltråden. Och för att du ska kunna hålla dig kvar på spindeltråden så måste du titta vart du är på väg. För annars så faller du. Du måste se att du är på väg till blomman, till Guds rike. Håll blicken, håll ut, gå på spindeltråden. Och så var det någon som sa, när jag sa den här bilden till någon, så sa någon som sa, ja men vet du på spindlar, jag som inte gillar spindlar, vet du att de har klister på sina fötter? Det är därför de kan klättra upp på väggarna och gå på spindeltrådar och så. Och det är fantastiskt, vet du vad, du har den heliga ande i ditt liv. Det är klistret i ditt liv, ja. Så det här är en bild jag vill ge dig. Så här är våra liv. Ibland behöver vi påminna oss om att vägen är smal. Vägen är smal du och jag går på. Den är inte bred. Men du vet, om vi bara har blicken rätt, håller ut, tittar vart vi är på väg, du vet, då kommer du och jag att komma fram. Så här får vi hjälpa varandra. Så jag sätter den här framme. Så jag, som sagt, gå gärna fram och titta. För du ser inte spindeltråden här, men du ser den om du går fram. Då säger jag amen och så ber vi tillsammans. Jag tackar dig Jesus för att du vill hjälpa oss att hålla ut. Herre, du ser hur lätt det är att vi ibland tappar modet. Vi kan ha ont i kroppen, vi kan ha ont i själen, vi kan ha ont överallt. Och det är besvärligt och det är jobbigt. Och vi tänker ibland bara, jag orkar inte mer. Men Herre, hjälp oss. Herre, hjälp oss att ha tålamod. Hjälp oss, Herre, att ha blicken fäst vid dig, Herre. Jag ber om det. Hjälp oss, Herre, att med vårt klister, med den heliga ande i våra liv, få vandra på den där spindeltråden som vi vandrar på i detta liv. Herre, tack att du vill leda oss fram. Tack att du vill ge oss uthållighet. Tack att du vill påminna oss om detta fantastiska som väntar oss. Denna enorma förlossning, Herre, som vi är på väg emot. När du, Jesus, ska komma tillbaka och liksom saker och ting ska ställas till rätta. Och Herre, vi längtar efter det. Ibland längtar vi. Ibland längtar vi inte heller. Det är så olika, Herre. Men jag ber att du föder en djup längtan i oss, att vi aldrig glömmer av vart vi är på väg och vad som ska komma. Ja, vi prisar dig, Herre, att du vill fylla oss med hopp och mod och glädje idag. Jag tackar dig, Herre, för att du vill bara komma med tröst till alla modlösa hjärtan idag. Och Herre, låt ditt rike få vara synligt för oss var och en. Prisat vare ditt underbara namn. I Jesu namn vi ber. Amen.
Ja, lever vi i förväntans tider? Tack, stort tack, Eva-Lotta. Och jag måste säga tack till Andreas också. Du var med i predikan. Du la ju texterna precis där det skulle. Till och med 2 sekunder tidigare än hon nämnde det. Underbart. Du var med. Du var beredd idag, Andreas. Och jag tyckte det var så härligt. Alltså, man kan, jag tänkte nu för det här via EFS då. Jo, de där grabbarna, liksom Bosse och Hans-Erik och Ulf och de här. Och så står Eva-Lotta där och säger, de där grabbarna, Petrus och Paulus. Vi är med bland de där grabbarna. Både ni kvinnor och män. Vi är med bland de där grabbarna. Följ gärna Eva-Lottas predikningar på nätet. Hur hittar man? Hur gör man då? Kom hit.
Då går man in på, nu ska vi se den på. Ja, den är på. Man går in på YouTube och så söker man på EFS Örkelljunga. Och när man kommer in där så tycker man att man kanske är inne, men det är man inte. Man hittar några av våra predikningar, men man hittar många andra predikningar också. Och då ska man trycka, brukar jag säga, på den orangea knappen där det står ett E som betyder EFS. Trycker man på den, då kommer man in på vår sida. Och där finns alla predikningar. Jag brukar ta bilden av att YouTube, det är som en perm, ni vet, med olika flikar. När man går in då på EFS Örkelljunga, då går man in och tar fram permen. Och så har man massa olika flikar där, för det ligger många olika församlingar där. Och så måste du få in EFS-fliken då, Örkelljunga. Och då trycker du på den orangea knappen. Och då öppnar du upp vår flik i permen. För då ser ni vår hus längst upp. Då hittar ni bara oss där. Och då finns det något som heter spellistor där. Det har ingenting med musik att göra. Utan där ligger alla saker samlade. Så vill man se på till exempel följa Hebreerbrevet, bibelstudiet. Jag vet att det är någon som har gjort det här. Då kan man gå och hitta man alla dem på en och samma ställe. Och alla predikningar och det jag har om Israel också just nu då, har jag en speciell filik som heter då. Så det kan man gå in om man vill. Så att